Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det fjärde avsnittet av Släpp sargen med mig Niklas Norlin och vår, vad ska vi kalla dig, Schweiz-korre Robin Fygren.
Ja, jag är med från kontinenten.
Underbart. Du, hur är livet?
Jo, överlag är det ganska okej tycker jag. Vi hade ju en ganska tung vecka spelmässigt sådär. Vi förlorade bland annat en cup 16-del eller vad det nu är igår då. Så den var lite tung, men överlag helt klart godkänt.
Jag sa ju att det kom precis här nu en så kallad push om att truppen till Karjala Tournament eller vad den heter är uttagen nu av Johan Garpenlöv. Du var inte med i den. Hur är det med besvikelsen?
Ja, den är inte lugn nu. Jag får faktiskt ta... jag räknade faktiskt iskallt med att komma med, men det skam den som ger sig. Det är en ny Karjala nästa säsong, så att det är bara att sikta på den.
Ja, exakt. Det har ju kommit en del snackisar kring corona den senaste tiden. Vi ska väl inte vara den 71:e podcasten i ordningen som försöker ge oss på att lösa publikfrågan och det där. Men några infallsvinklar tycker jag ändå vi är mer eller mindre tvungna att kika på här.
Mm.
Till att börja med, så från och med den 1:e så tillåts 300 personer istället för 50 som det ju varit fram till nu. Tror du att det kommer göra någon skillnad?
Pyttelite skillnad tror jag faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag tänkte lite på det där. Det är lite skillnad, alltså så, om man tar ett spelars perspektiv, så om du skulle ta 50 gapande fans eller 300 gapande fans så gör det lite skillnad som spelare, men snackar vi kanske lite mer lågmälda sponsorer eller någon form av alltså sällskapsmingel eller något sånt där, restaurangdelen och sånt där, så gör det väl inte så stor skillnad från spelarperspektiv. Klubb ekonomiskt sådär, jag har ingen aning om vad skillnaden blir på 250 personer. Jag har svårt att se att det ska ge jättemycket clear i kassan. Alltså.
Jag tycker jag har sett flera klubbledare, eller vad man nu vill kalla dem, som pratat om att det är mer en symbolisk grej än att det är en ekonomisk räddning.
Ja.
Att ja, det blir en ljusning typ.
Ja, men det är väl lite, är det inte lite så man får se det? Att det, alltså man kanske inte behöver glädjas av de 250 extra. Det man får glädjas åt är väl att man går då åt rätt håll på något sätt.
Exakt. Jag kollade lite från Oskarshamns senaste hemmamatch. Där måste jag säga att det var ganska bra tryck på just 50 pers. Och det bekräftar väl lite det du säger där med att är det folk som kan låta lite på läktaren så kan det bli rätt bra tryck även om det är få personer.
Nej men exakt, alltså, tänk dig själv sitta ett bås och så har 300 huliganer precis bakom dig vid glaset kontra ja, någon annan typ av setup. Det är, jag vet inte, det är lite spännande hur klubbarna ska fördela det och så också, med biljetter och dylikt.
Det är ju en klassisk rad, får man väl nästan säga, den som är bakom båsen i det som numera heter Huskvarna Garden, va?
Ja.
De har väl haft sina duster med motståndartränare och sådär. Man kanske bara skulle sikta på att fylla upp den, i alla fall i Jönköping.
Ja, fylla upp den delen bara. Välkomna snuskastande ner i båset och, ja, det kan vara något.
Det har ju också höjts röster om att stänga SHL, men ändå kanske flytta upp något eller några lag från Hockeyallsvenskan då, så att det inte ska vara helt dött. Vad tänker du kring en sån grej?
Jag tänker väl lite på olika sätt, tror jag. Jag tänker att...
Det är en jävligt komplex fråga alltså.
Mm, gud ja. Men jag tänker så här, att det här, det känns som ett beslut man borde ha tagit innan säsongen. Det känns konstigt med ett sånt beslut mitt i en säsong på något sätt. Men mitt andra jag, min andra halva säger att det är inga som helst problem. För att vi har faktiskt så jäkla fina lag i Allsvenskan som det inte hade varit något problem att lyfta upp. Jag vet, man var väl lite orolig där för något år sedan när man ökade antal lag i SHL, att det inte skulle hålla måttet och ligan skulle bli sämre. Hej och det är ju snicksnack i min värld. Och kollar vi dessutom gapet mellan botten i SHL och toppen i Allsvenskan, så alltså jag undrar ens om det finns något gap längre. Så att jag hade inte sett några problem med att till exempel Löven skulle ta sig upp eller vad det nu skulle kunna vara. Det är fina lag och det är, nu kanske jag säger något väldigt kontroversiellt, men ganska bra städer också som man faktiskt skulle kunna lyfta upp i SHL för att kunna göra liga mer attraktiv, och att den skulle, fler människor skulle faktiskt få ta del av SHL-kakan. Så att, att lyfta upp lag hade inte jag sett som något problem. Däremot så tycker jag väl kanske att beslutet borde ha tagits innan säsongen. Där är väl lite kluven kanske.
Ja, alltså det hade ju blivit en jäkla räddningsplanka för, vi bara tar för att exemplifiera då. Malmö som jag har det ruskigt tungt just nu.
Mm.
Hade de fått höra att säsongen är liksom, ni räddade. Då kan man undra vad de ska hålla på med de resterande 40 plus omgångarna.
Ja men exakt, och så har vi säkert lag som har suttit där lite i lite stressat läge och börjat signa spelare för pengar som de kanske inte har haft och gå minus på så sätt. Och så, alltså ja, lag precis som du säger, Malmö som har haft en tuff start, Linköping som har haft en tuff start, det skulle ju kunna vara en jättelättnad. Och sådär, så att det hade väl smakat lite bättre om beslutet kom innan säsongen. Men att ta upp fler lag och utöka SHL ser absolut inga problem med.
Men alltså man kan ju se det här på så många sätt, för det här hade ju i sin tur lett till att nästa år då måste TV-pengarna fördelas på 15 lag istället. Då skulle man köra det här i två år, då måste de fördelas på 16 lag om två säsonger, men samtidigt så blir det några fler omgångar, några fler hemmamatcher. Det är ju en fråga med extremt många bottnar, eller vad man nu ska använda för ord.
Ja.
Vi ska också säga att det här, jag har sett att det har varit lite, folk har varit ute och svävat lite grann kring det här ämnet. Det här är ju förbundets fråga. Det är inget som SHL bestämmer. Och det måste lämnas in en formell motion, som det kallas, från någon av ligorna. Och i nuvarande skede har det inte skett, och det är inte ens något som man haft skarpa samtal om, enligt SHLs sportchef Johan Hemlin i alla fall. Men om vi återgår till det där med att stänga ligor. Du har ju spelat i både topplag och spelat i botten, i alla fall i perioder. Vad tror du, hade man som spelare i, ja men vi tar Malmö till exempel, hade man tyckt att det blev rena semestern om man fick reda på att SHL stängdes här den här säsongen?
Jag tror faktiskt att de hade tyckt att det var ganska, ganska tråkigt. Någonstans säkerligen en lättnad med tiden. Men när ett beslut ska falla så tror jag nog att de skulle tycka att det är ganska tråkigt. Jag tror, alltså, som spelare så där, då kanske man även tänker att folk runt om tänker att det är en typ av lättnad mot den. Och det kanske inte riktigt är den stämpel man vill ha. Fattar du vad jag menar, eller att man...
Ja, absolut.
Jag vet inte, svårt det här med stängd liga eller inte. Alltså, jag vet inte, det är ett lugn på ett annat sätt i klubbar. Det är liksom en ekonomisk trygghet på ett annat sätt. Man kan utveckla andra delar liksom runt om själva sporten. Men sen vet ju både du och jag och alla andra att det aldrig skulle funka i Sverige. Där vet vi att det är upp- och nedflyttning som gäller. Det känns som att det är väldigt många i Sverige som gärna hade sett att 8 lag åkte ur och 8 och kom upp hela tiden. Liksom. Det hade ju aldrig gått.
Nej.
Vad känner du om man tar det från supporterhåll, liksom, en åskådares ögon?
Jag älskar ju det här med att det pågår dramatik på två håll framåt våren. Alltså du har SHL-slutspelet och sen har du också det som pågår, ja, men i botten av tabellen / i toppen av hockeyallsvenskan. Och många gånger kan ju kvalen, nu är det ett lite nytt system, men om vi sammanfattar det med ordet kval, det kan ju bjuda på sån liksom hutlös dramatik.
Ja.
Och att det pågår samtidigt som SM-slutspelet i många fall i steket. Det skapar någon form av hockeyfeber i Sverige. Så jag tycker alltid det är höjdpunkter på hela året, just för att det pågår dramatisk hockey på så många olika håll och kanter.
Mm.
Så jag förstår absolut vad man menar, att det finns för uppsidor med det här att stänga SHL. Det är man ju blind om man inte vill se, så att säga. Men jag hade tyckt det var svintråkigt om man tog bort den här risken för lagen då att kunna åka ur. Samtidigt, och som du väl ändå var och touchade på lite, så tror inte jag man vill vara ett lag som har räddats på det sättet lite. Jag vet att Oskarshamn och Leksand, deras supportrar har ju redan fått höra att men ni skulle ju knappt spela i SHL den här säsongen. De blev ju räddade av corona. Så det kan man ju säga, de blev ju garanterade en SHL-plats i år i alla fall. Och jag vet inte jävla kul det känns.
Nej, det blir ju som att det blir en björntjänst från coronas håll då, om man ser det så. Och kanske... Nej, jag vet inte. Jag tror hellre de hade tävlat för det och lyckats hålla sig kvar på så sätt än att få en liten fribiljett. Mm. Men jag tänkte även på, om vi ändå är inne på dina supporterögon sådär. Man pratar ganska mycket till exempelvis om COL sådär, att det kommer lag som man inte känner igen och att det är därför det är sviktande publiksiffror. Om man då skulle utöka SHL med sig två lag till eller tre lag till, är det någonting som skulle påverka publiksiffrorna eller sådär liksom, om man till exempel visar upp Löfven och AIK eller vad det nu kan vara. Alltså, skulle det gjort någon stor skillnad ur supporterperspektiv?
Jag tror ju inte det. Jag tycker 14 lag som det just nu fungerar bra. Jag tycker det känns ganska lagom. Det känns som att det måste verkligen finnas en anledning om man ska utöka det till 16, 18 eller 20. Det kanske finns nu då med corona att man inom 2 år ska ha 16 lag. Det kan väl vara en anledning som är bra då.
Ja.
Men att bara för sakens skull, hej, nu ska vi upp, vi ska ha 18 lag i SHL. Jag köper inte det riktigt. Och ja, för att svara på din fråga då, om man ska se det från något form av supporterperspektiv, så tror jag tror inte skillnaden hade varit så stor. Jag tror däremot ligan hade blivit lite mindre konkurrenskraftig i och med att pengarna hade fördelats ut på fler lag. Så om man talar om att man vill ha kvar stjärnor länge i SHL och sådär, så hade väl det... Det finns säkert flera parametrar att lyfta här också, men om man bara ser det till tv-pengarna så hade det blivit fler lag att fördela det på. Och det hade kanske dessutom utarmat hockeyallsvenskan lite. I hockeyallsvenskan pratas det ju redan om att glappet upp till SHL är så stort ekonomiskt. Mm. Och då hade man väl varit tvungna att, för att kompensera för att lag har flyttats upp, hade man varit tvungna att ta upp lag från division 1.
Mm.
Och jag vet inte om det hade genererat så mycket mer intresse till hockeyallsvenskan.
Nej, så är det. Det hade väl gett lite avkall på hockeyallsvenskan. Jag tänker mig att ändå få in liksom, till exempel vi som AIK skulle lyckas ta sig upp, då skulle det gett hela Stockholmshockeyn en större hype. Och precis som du var inne på, att Löven kanske inte drar så mycket folk då, Växjö borta. Men tänk dig matcherna mot till exempel Skellefteå, det skulle starta en hype där. Liksom. Det finns så pass många lag i allsvenskan som håller så hög nivå, så att jag skulle inte sätta att det är något problem att lyfta upp ett gäng. Men vi är väl lite överens.
Absolut. Jag förstår precis vad du menar. Det hade ju varit magiskt om några gånger per säsong få Skellefteå Björklöven till exempel.
Eller AIK Djurgården.
Ja, det var väl när Djurgården var motståndaren som AIK hade publik på sina SHL-matcher ungefär. Det var lite så det kändes. Det råder just nu dessutom en överenskommelse i SHL om att man inte ska skriva kontrakt med spelare över säsongen 21-22. Alltså den kommande säsongen. Som spelare, hur stressande tror du en sån sak är att veta att jag kan inte få förlängt kontrakt som läget är just nu?
Man undrar ju vad som försiggår i kulisserna. Jag tror att det är ganska många muntliga avtal, va? Det kan man
nog gissa, va?
Ja, så jag tror inte att det gör sån stor skillnad faktiskt. Inte från spelarnas håll, det tror jag inte.
När man ingår ett muntligt avtal, Ed, finns det då ett färdigskrivet kontrakt som man har kommit överens om, eller har man mer sagt liksom, ja, men vi kommer komma överens, ja, jag blir kvar här och vi fattar ungefär vad jag vill ligga lönemässigt?
Man kan väl dra det så långt egentligen tills att det är bara underskriften som saknas, va? Alltså i SHL funkar det så att man har ju standardkontrakt, de ser likadana ut ungefär oavsett vem det är som signar och sådär. Sen är det ju klart att bonusar, löner och allt sånt kan se lite olika ut. Men jag kan tänka mig att det är väldigt många som då, både klubbar och spelare som kanske är sugna på förlänga, de har ett avtal som är helt, det saknas bara en liten underskrift tills de då släpper på det datumet och då kladdar de på det och då är det lugnt. Men det är också, den här lilla underskriften, den är också viktig.
Den fyller sin funktion.
Ja, den gör ju det. Så att, helt säker går det inte att vara, men jag tror ändå att de flesta klubbar och de flesta spelare, om man har ett muntligt sådär, så håller man det.
TV-pucken, Robin.
Ja, vilket kul ämne.
Vad tänker du då?
Jag sitter och räknar mina TV-pucksguld här. Nej, ja. jag tycker att det är ett kul ämne och jag gillar någonstans att vi faktiskt ska snacka lite om det just nu.
Ja, för TV-pucken har ju varit i fokus, får man säga, senaste veckan här efter att man valde att plocka bort de individuella utmärkelserna. Spontant, Robin Figren, vad tycker du om det?
Nej, jag tycker det är fel. Det är ändå 15-16-åringar vi pratar om. Jag läste faktiskt en intervju med Stefan Riddervall som hade vunnit, vad det nu heter, säsongens slips, säsongens målis eller vad det är där i TV-pucken ett par år och sådär. Och han hade en poäng och han sa det att kan man inte hantera pressen när man är 15-16, hur ska man då lära sig? Alltså, om du 15-16 ändå håller på med elitidrott, alltså då bör du vara i någonstans, i något läge av karriären där du kanske ska lära dig ta motgångar. Likadant med TV-pucken, liksom sätter vi hela TV-pucken att vissa vill slopa det för att det är sån hård press på ungdomar, hej ho, och det är många som slutar och, ja. Och det är samma sak där, och där vet jag också att Stefan Riddervall var inne på att, ja, om TV-pucken, att du inte kommer med i TV-pucken, om det är det som får dig att sluta spela hockey, ja, då kanske inte ishockey var din, eller ja, då kanske inte ens elitidrott är din kopp te.
Nej.
Jag tycker att det har blivit lite känsligt tyckande inom det ämnet faktiskt.
Ja, alltså de här priserna, om jag förstått saker rätt, har de funnits med sedan 1959 och man utser alltid då bästa målvakt, bästa back, bästa forward och turneringens MVP, most valuable player, om någon motion inte skulle veta det. Ett av skälen som anges är ju att det här stressar och sätter press på spelarna.
Mm.
Men det finns väl en press redan när det kommer till uttagningarna till TV-pucken. Borde man inte bara skrota hela jävla turneringen då?
Ja, men det är det jag menar. Det är det folk tycker. Jag tycker inte det. Jag såg inget problem när jag var mitt i det. Och jag ser faktiskt inget problem nu heller. Jag kan tänka mig att det är en jäkla skillnad om man har barn som kanske är i den åldern och man ser kanske vad som händer på ett annat sätt. Men jag vet inte, om jag utgår från mitt tycke i TV-pucksåldern som inte var så länge sedan. Och även där jag sitter idag så ser jag inte problemet som många faktiskt verkar leta efter.
Ja, precis. Kommer du ihåg hur du resonerade eller hur ni snackade om de här priserna för 2 år sedan när du var med?
Jag vill inte minnas att det var någon som ens nämnde de där priserna under tiden man spelade. Alltså, sånt delas ju ut i vilken cup som helst. Alltså, spelar du Kalle Anka Cup eller Arla Ost Cup eller vad det nu kan vara, så delas det ut matchens lirare och det delas ut turneringens All-Star Team och så. Det är liksom en del av turneringen, och det är inte så att när du är 15-16 att du inte vet om det. Utan det är en del av träningen och det är bara så det är. Ja, vissa vinner, det andra inte. Det är liksom, det är ingenting som står sig liksom livet ut, jätteviktigt livet ut, att man blir besviken om man inte skulle få det. Jag tycker faktiskt att det är en onödig diskussion överlag.
Ja, det har ju väckt ganska starka känslor på sina håll.
Mm.
Och många lyfter fram de argumenten som du själv lyfter fram här. Men hur var det att spela TV-pucken? Alltså överlag, kände ni mycket stress och press?
Nej, det kan jag inte säga. Det var mer bara jäkligt kul. Och en ära att vara med. Sen det kanske...
Jag ska bara väga in det också. Sen klimatet kan väl ha förändrats lite till idag. Du spelade ju 03, 04 och 04, 05. Inte för 2 år sedan så här tidigare. Men ja, jag skulle bara flika in med den grejen. Fortsätt.
Ja, ja, och sen ska jag väl tillägga också att jag lyckades vara den en av dem som faktiskt kom med. Hade du pratat med någon annan som inte kom med, då hade du säkerligen haft en annan åsikt. Men för mig var det bara... Man hade en stolthet att representera sitt distrikt, och utöver det så kom du till ett lag där det bara var jäkligt kul allting. Det var roliga matcher, det var häftiga matcher, det var mycket som stod, det var mer som stod på spel då än vad du kanske gjorde i klubblaget. Så det var ju bara en level upp och faktiskt bara jäkligt kul.
Jag såg att det var någon som benämnde det som kosmetika, det här att ta bort de här priserna. Jag tyckte det var ett ganska bra ord för det.
Mm, nej, jag är enig.
Ta bort priserna i trams helt enkelt.
Ja, ja, trams. Ja.
Jag såg här i helgen som gick, Robin, att du brann igång på fenomenet klyschor.
Japp.
Och just då i hockeyform, så att säga. Och det fick igång, vet jag, både dig och sen mig när jag noterade det här då. För det var lite underhållande. Och just därför tänkte jag att vi skulle ha en liten klyschbonanza här idag.
Mm.
Att försöka föra fram de klyschorna som vi själva stör oss på mest. Och det här är väl ändå, det är inte så att man sitter och kokar hemma i tv-soffan kanske. Men lite de man kanske har tröttnat på då.
Mm.
Så får vi se om vi kan enas i om någon är betydligt värre än de andra, helt enkelt.
Låter kanon.
Du har hintat här om att du nog har en lite mer modern touch på de klyschorna du är mest trött på.
Ja, jag har ju tänkt lite, jag slopar faktiskt lite de här kanske som man är mest trött på, de som skulle vara de enkla att säga, med åka skridskor till exempel. Så att jag har lite kanske vad som har sagts under de senaste 5-10 åren kanske har jag varit inne och snuddat lite på.
Ja, men det blir intressant. Jag tycker bara vi kickar igång helt enkelt. Kör hårt.
Då har jag den här, det är ju väldigt fashionabel. Det är ju inne att prata statistik. Så denna är en som jag stör mig lite på. Statistiken säger att vi ska vinna en sån här match.
Ja, okej. Ja, det är någon form av Corsi-grej där.
Ja, exakt. Och det har varit så mycket i liksom inom lagen, att man räknar så mycket liksom heta målchanser och Corsi och hej, så att man har så mycket statistik. Man har ju statistik upp i halsen. Och där, när man då till exempelvis har förlorat en match och får höra att statistiken säger att man ska vinna en sån match, då blir man ju lite så här, vad är det för en statistik? Alltså, det går ju lite ut på att vinna. Jag vet inte, den stör mig lite. Statistiken säger att vi ska vinna.
Ja, men det är ju lite så här, där blir det ju lite, vad är det man vill fokusera på egentligen? I statistiken, alltså det man menar med det är väl så här, ja, i långa loppet, om den här matchen spelades om 1000 gånger så hade vi troligen gått ut som segrare i majoriteten av matcherna. Men jag fattar ändå vad du menar, för det handlar ju om att vinna, det handlar om att vinna skiten.
Ja, men det är många som jobbar liksom att man vill vinna över tid, så jag förstår den. Och saken är ju, med klyschor, det är ju, de stämmer ju, klyschor stämmer ju. Det är ju det som är det värsta, och det var därför när jag satt här och knåpade på, och jag vill hela tiden ha en förklaring till varför de inte stämmer, hej, men klyschor stämmer, så enkelt är det. Det är bara att de upprepas så jäkla många gånger hela tiden.
Ja, precis. Ja, men precis, de stämmer väl så gott som alltid kanske, men vad fan, man kan väl störa sig på dem ändå.
Ja, exakt.
Ja, den tycker jag var bra, måste jag säga.
Vill du ha en till?
Absolut.
Vi är bättre tränade än vad de är. Och sen har jag dragit slash där också. Och så skriver jag, sista perioden är vår bästa.
Okay. Ja.
Det roliga i det här är att alla lag jag har varit i har varit bättre tränade i än det andra laget. Och de har alltid haft sin bästa period i sista.
Det känns också som att många lag ofta är bättre tränade än någonsin.
Ja, den skulle vi faktiskt också kunna ha haft med.
Ja, men den är ju likvärdig, kan jag tycka här.
Ja, nej men exakt. Ja. Det är väl lite samma sak där. Men det är bara häpnadsväckande hur alla lag har sin bästa period i tredje.
Men den här kan man väl ändå... Vi pratade om att klyschor nästan alltid stämmer. Den här, det stämmer väl ändå inte alltid?
Nej, det har du faktiskt rätt i.
Har du någon gång hört till exempel en tränare säga något i stil med att vi är så otroligt bra tränade, alternativt...
Jag tror du skulle säga om en tränare någonsin har gått in och sagt att vi är lite sämre tränade de här, och som ni vet så är sista perioden vår sämsta. Det har inte hänt.
Nej, det har inte hänt.
Nej, nu får du slänga upp en, Annika.
Okej, den här måste jag få förklara innan du kastar dig på mig med kritik.
Ja.
Vi visade stark moral som kom tillbaka.
Ja.
I alla fall i SHL-sammanhang så används den här i 95% av fallen när ett lag har vänt en match till seger, vill jag nog påstå. Och så kan man då i efterhand gå in och kolla highlights, och då ser man att de målen som såg till att den här vändningen blev till var en turpuck från liksom noll vinkel, och sen var ledningsmålet ett skott från blå med enorm skymning. Och då tänker jag att, är det verkligen den otroliga lagmoralen som såg till att ett skott från blå gick in och en turpuck från dålig vinkel? Förstår du lite vart jag vill komma? Alltså, jag tycker inte alltid att det är en sån otroligt fascinerande krigarseger där det har täckt skott med ansiktet och hit och dit, när det egentligen var, inte flytmål, men kanske tillfällighetsmål som såg till att man lyckades vända.
Ja, då hade man väl kanske hellre sett att spelarna eller tränaren eller vad det är faktiskt säger det, att den här vinner vi på flyt idag. Vi tar med oss de här poängen, men vi vet att vi rånade.
Ungefär
något i den stilen.
Ja, men precis. Men det kan också vara en sån sak som men det är en otrolig individuell prestation. En spelare fintar bort ett helt försvar och hänger den i krysset. Då är det inte lagmoralen över lag som ligger bakom den segern, vill jag hävda. Sen finns det ju naturligtvis exempel på när en bra lagmoral säkert grundlägger en vändning, men inte så ofta som tränare på presskonferenser väldigt gärna vill få det till.
Nej.
Vi visar moral som kom tillbaka. Jaha, ni gjorde 2 standardmål i powerplay. Vad skulle spelarna gjort då? Skulle de lagt sig ner och dött i båset och bara låtit de andra spela 5-0?
Ja.
Det är alltså... Jag tycker den överanvänds.
Det känns som någonting som sägs under de matcherna där man vet att man faktiskt har varit väldigt dålig och kanske inte håller måttet. Så vill man ändå avsluta med någonting positivt.
Ja.
Istället för att kanske vara ärlig och säga att fan, shit, den här skulle vi inte vunnit. Där hade vi flyt, men den tar vi.
Ja, det hade varit himla uppfriskande att höra,
ja,
det.
Faktiskt.
En tränare sitter så där och rycker åt sig sin Loka-flaska och garvar, ja, lite. Den här förtjänar
fan,
den här vi inte.
På att skita sig idag, men det löste sig med lite flyt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
En klassiker i hockeysammanhang är ju att spelare får ta ut sin drömfemma. Man hör om det titt som tätt och man ser det titt som tätt, och Ja, det är väl en ganska rolig grej egentligen. Just därför tänkte jag att då ska väl inte vi vara sämre. Så Robin, jag tänkte du skulle få ta ut din drömfemma inom citationstecken då. Och det enda kravet jag har på det är väl egentligen att det ska vara spelare du har lirat med i klubblagssammanhang.
Mm.
Hur känner du spontant kring den här uppgiften?
Jag känner att det är slarvigt på något sätt att man aldrig lär sig. Den här frågan får man ju ganska ofta, men lik förbannat så är det lika svårt varenda gång.
Mm.
Det var ganska skönt att du i vilket fall skalade ner det till folk man har spelat med.
Ja, annars känns det som det kan spåra ur lite på något sätt.
Ja, nej, men det är lika svårt som alltid. Jag kommer ju missa en väldans massa namn och hej och hå. Men vi ska ge det ett försök.
Många arga sms och vänta i veckan som kommer nu.
Ja, många mindre vänner, ja, på Facebook.
Ja, precis. Ditt sociala liv bara krackelerar.
Ja, jag kommer ha 5 kompisar kvar efter den här podden.
Ja, jag såg en kort avstickare att din gode vän Dick Axelsson skrev att han fick öroninflammation efter att ha lyssnat. Det tyckte jag var jävligt kul.
Ja, han är så fyndig, den gode Axelsson.
Ja.
Vi måste försöka få med han någon gång, sätta han mot väggen.
Det hade varit ett sant nöje. Vi får se när vi lyckas få till det, men absolut. Det ska vi lösa. Men först så ska vi se om han återfinns i din drömfemma. Men vi börjar längst bak, tycker jag. Vem placerar du i mål?
Här gick jag faktiskt på den som jag känner att jag har varit absolut tryggast med när jag har spelat och egentligen nästan vetat att jag inte kommer få ett minus. Jag är lite känd som en minusmaskin, men med den här målvakten med den här målisen så kapades mina minus till hälften kanske. Men jag har valt Lasse Johansson, som jag spelade med i Frölunda, som jag vann SM-guld tillsammans med, som skadade sig i slutspelet där. JG då kom in istället, men jag har valt Lasse Johansson.
Han hade ju en otrolig säsong där i Frölunda, ska vi säga.
Ja.
Otur i alla fall för Lasse att han missade att spela hem guldet, för även om JG kom in och gjorde det fenomenalt så hade ju troligen inte Lasse gjort det sämre i alla fall.
Nej, det är jag övertygad om att han inte gjorde. Men han hade en sån, den här lugna, sköna auran runt sig också. Det var liksom, det var inga problem och det var lugnt och fint och det var aldrig hektiskt. Det var skönt att ha Lasse där bak.
Backar?
Ja.
Vad sätter vi ihop för duo där då?
Ja, som sagt, jag har haft problem här så jag gick ganska mycket på namn som ploppade upp tidigt. Jag gick inte till djupet av mig själv. Till backar som jag har spelat med som jag gillar. Men jag har faktiskt på vänsterbacken när jag satt Nicke Hävelid.
Jaha, okej. Okay. Vågar man slänga sig med NHL-legendar?
Ja, men det tycker jag. Ja. Det tycker jag absolut.
Och spelade också, ni spelade i Linköping?
Exakt. Han kom ju hem ett par säsonger där så jag hann spela med henne i 2 säsonger tror jag. Hockeymässigt kom han med för att ja, han jobbade det enkla liksom. Hårt och rejält. Som forward fick du passen precis när du skulle ha den. Snabbt och enkelt. Utanför var han en sån där som man verkligen kunde kolla på dagligen. Hur han liksom uppförde sig, hur hans rutin såg ut till match och träning och hela den faderullan. Sen var han en sån här fantastisk äldre man som hjälpte yngre hela tiden. Och mycket sköna historier och nej, han var bara jäkligt behaglig att ha runt sig hela tiden. Så att jag tyckte att han förtjänade en plats här på vänsterbacksposition.
Ja, men det är stort. Nicklas Hävelid.
Högerbacken, här, jag har haft lite strul här.
Jag älskar att du har haft det tungt för varje position. Det tycker jag är himla härligt att veta att du har suttit och svettat.
Nej, men det har varit skitsvårt. Jag ska ju säga, så jag har inte lagt en veckas jobb här nu. Utan under mina 10 minuter hade jag svårt. Och välja ut ett gäng här. Men på andra backen där så har jag 3 stycken backar som jag lyckades vinna SM-guld tillsammans med. Och det var Oskar Fantenberg, Henrik Tömmernäs och Lukas Bengtsson.
Det är en too many players on the ice.
Det är en fyrbackslinje.
Ja.
men de här gubbarna har jag valt, behagliga människor allihopa. Och sen de hade liksom, alla tre hade en offensiv. De kunde stjäla många minuter liksom. Du visste alltid vad du fick samtidigt som de hade en liksom offensiv, ganska skön uppsida på så sätt. Så att de får dela där på en position, tänker jag.
Fyra backar. Vad har vi vad har vi framåt?
Det var en start 11 som jag skulle ta ut, var inte det?
Ja. Ska vi justera namnet till Figrens dröm 11?
Ja. Ja, vi kan nog komma upp i 11 namn där, det tror jag, när jag är färdig.
Ja, det är nog inga problem.
Men jag kommer göra så här nu. Jag tar kedjan här nu.
Ja.
Som har hamnat över med ett par honorable mentions kommer jag ha.
Ja, okej.
Okay. Jag har valt min bästa vän Patrik Zackrisson som center.
Ja, numera i Leksand.
Det stämmer. Det var en sån center som alla ytterforvarare skulle spela med. Som alltid gör andra bättre. Fick pucken när du skulle ha den. Han är inte feg för att screena. Han är inte feg för att liksom, dra på sig folk. Och, nej, han är bara behaglig att spela med. Sen på vänsterkanten har jag faktiskt satt Simon Önrud. Lite av en tank på något sätt, ja. Ett monster. Där kändes det ibland som man kunde ge gummi till honom och han bara åkte med den. Han bara stack och men liksom, det var mycket power överlag. Och sen tror jag att han hade funkat då tillsammans med, jag är inte själv med i den här femman ska jag säga, eller den här drömelvan.
Det hade varit starkt om du hade med dig själv där, måste jag säga.
Ja, jag är coach här nu, så.
Ja, precis.
Men där, på andra kanten har jag satt dels Ryan Lash. Tror inte man behöver säga så mycket. Passningarna den gubben levererar är ju av hög europeisk klass. Sen har jag även satt Gynge.
Ja.
Rickard Gynge på en kant där. Jag och Gynge spelade ihop i pojkåren i Hammarby faktiskt. Det var jag och han tillsammans med Jim Ölvestads lillebror Robin Jalkerud. Vi hade en kedja, fruktad kedja som gjorde mycket poäng och mål och var väldigt skicklig offensivt. Och Gynge, det är en renodlad goalscorer. Han vet vad han ska vara och framförallt när han ska vara. Så att jag ställer upp han på min högervinge där han får nosa till sig några kassar.
Får man dra till med klyschen att det är en del spelare som vet vad som krävs för att vinna?
Ja, absolut. Nej, men, de är bra tränade och sen vet jag att de är jäkligt bra i sista perioden också. Så att det här kan bli jäkligt bra faktiskt.
Ja, visst va. Ja, men det låter väl som ett starkt gäng ändå. Lasse Johansson, Niklas Hävelid. Sen in till där tre av Fröndas guldbackar från 2016. Framåt har vi Patrik Zackrisson, Simon Önerud och Ryan Lash / Rickard Gynge.
Ja.
Det där laget, det hade ändå, det hade blivit några kassar.
Ja, hoppas ingen blir ledsen här som inte fick vara med i min första kedja femma.
Ah, men vad då? Det kan de väl ta. Annars får vi skrota Figrens femma ur avsnittet likt TV-pucken gjort med sina utmärkelser.
Ja, faktiskt. Det skapar en jäkla stress på de här spelarna.
Då har det blivit dags för vårt älskade segment, i alla fall av mig, Figge avslöjar. Och den här veckan, Robin, så tänkte jag att du skulle få reda ut vad hade du jobbat med om hockeyn fullkomligt sket sig?
Ja, är det så mycket avslöjande då?
Nej, det är klart inte är, men man måste ju få krydda lite.
Nej, men jag har ju varit inne på det så många gånger. Jag hade nog, som jag har känt de senaste, kan det vara 5-10 åren ungefär, så har jag velat jobba med någonting. Nej, men lite åt det hållet vi håller på med nu. Någonting inom media på något sätt, journalistik. Något i den stilen. Vad exakt har jag aldrig riktigt vetat, om det är tv eller ljud eller bild eller skrivande journalist, det vet jag faktiskt inte, men någonting inom media.
Finns det kvar i tankarna som heter livet efter hockeyn så att säga, eller har du lagt ner det här fullständigt?
Nej, det ligger nog kvar. Jag tycker fortfarande att det är intressant och att det är väldigt kul. Sen är jag lite av en perioder så där också, där jag ena dagen kan känna att ja, media är min, det är det jag vill hålla på med. Sen kan jag andra dagen känna att ja, man kanske skulle bli snickare eller liksom någonting helt annat.
Har du några, så att säga, säga, dolda talanger vad gäller snickeri eller något åt det andra hållet så att säga?
Nej, det har jag inte. Alltså, jag är ganska dålig med teknik och jag är ganska dålig, ganska mycket tummen mitt i handen. Jag gillar att tvätta i för sig. Jag vet inte, det är väl kanske en udda syssla. Jag vet inte om det är en talang, men jag tycker att det är jäkligt kul att tvätta.
Ja, men det är bra ändå. Så när hockeyn väl når sitt slut så väntar jag mig att du öppnar upp något tvätteri här på Södermalm eller någonstans i Stockholm nu.
Tvätteripodden ska jag öppna.
Bästa tvätttipsen.
Figges kemtvätt och podd.
Efter SM-guldet 2016 med Frölunda flyttade han över Atlanten för spel i Torontos organisation. Efter mycket kämpande och mycket slit blev det till slut en ordinarie tröja i NHL. Men nu väntar dock ett nytt äventyr då en trade till New Jersey Devils blev verklighet den 10 oktober i år. Där är tanken att det nu ska lossna ordentligt för den här 25-årige målskytten som är uppvuxen i en riktig hockeyfamilj. Vi säger varmt välkommen till podden, Andreas Jonsson.
Tack så jättemycket, kul att jag får vara med.
Ja, underbart att ha dig med här. Tyckte du att kändes det som en någorlunda träffande presentation av vem du är?
Ja, det är mitt i prick var det.
Du, om vi backar bandet här några veckor. Hur var känslorna när du fick reda på att det var dags att lämna Toronto efter 4 år i organisationen?
Nej, men det får jag vara ärlig med. Det var lite blandade känslor. Jag har ju trivts väldigt bra i Toronto och vi var ju väldigt många från Mali som kom upp samtidigt för 2 år sedan. Vi var nog 7 stycken kanske, så att det blev liksom gött gäng som kom upp tillsammans och man kände många redan. Samtidigt som GM Kyle Dubas var ju också i Mali innan och kom upp. Och sen kom ju även coachen upp nu sista året här. Och han var ju Malis innan 2 år. Jag har ju trivts väldigt bra och lärt känna många människor och många vänner för livet. Så var det lite jobbigt utanför tycker jag. Sen hockey, om man ska tänka rent hockeymässigt, så är det ju har jag en större chans att ta en större roll. För de har inte samma kanske fixstjärnorna än. Så de är ju lite mer uppbyggnadsfas nu som Toronto var för några år sedan där. Så ja, men det tog nog kanske en vecka innan det smälte att jag blev tradad. Gjorde det nog. Så nu har det landat liksom.
Ja, men det är ändå en ganska stor grej. Dels måste du flytta och dels kommer till en helt ny organisation och sådär. Men alltså, man förstår ju att det är ganska omvälvande.
Ja, men jag har inte spelat för många olika klubbar i mitt liv heller. Så att jag är inte så van att byta bara mitt i en säsong eller vad man ska säga. Så att ja, men det är lite nervöst och även spännande att komma till en ny organisation. Man har på något sätt i sitt huvud haft trott att man ska spela i Toronto tag till i och med att jag skrev på 4 år också. Så ja, nu är det nya utmaningar, nya äventyr.
Vi ska stanna kvar i Toronto lite grann bara. Det finns ju, du var inne på det tidigare där lite, många fixstjärnor. Ja, det är en bra trupp helt enkelt. Men nu senast var det ut i första runda mot Columbus i slutspelet. Varför lossnade det aldrig för ett lag med så många bra spelare?
Det är så många bra lag och det är så jäkla tajta matcher varenda match. Och jag tycker ju egentligen Boston nu senast, att jag trodde faktiskt vi hade 3-2 i matchen mot dem. Och då trodde jag det var dags att gå vidare, men de är starka. Så de tog knep i hem det. Och sen nu förra året så, jag vet inte, alltså det är så jäkla skumt ibland. Alltså, om man bara kollar hur matcherna gick i det slutspelet mot Columbus, så ledde match 3 med 3-0 och tappade 3-3, förlorade sadden. Kommer in fjärde matchen, ligger under med 3-0, gör 3 mål sista 1,5 minut eller vad det var.
Ja.
Och sen vinna och sen komma, då tänker man ju sista matchen, nu har vi mentalt övertag för nu, det där var nog luften nu då. Och sen så var det ju ganska jämnt och sen 2 ganska konstiga mål, lite så här. Inga superlägen, men alltså det är svårt att säga. Alltså jag tror det var lite mentalt just för Toronto. Att det, jag tror de behöver bara spräcka den första serien, så tror jag det kommer lossna rätt rejält. Alltså.
För något år sedan här blev det ju enorma rubriker efter att Mike Babcock fick sparken. Hur upplevde du att ha honom som tränare?
Jag gillade honom för han var väldigt rak och ärlig och liksom hans träning, jag gillade det, gick snabbt hela tiden, han ville ha tempo på allting. Sen som människa har jag ju läst massa vad andra har sagt så här, men jag la inte så mycket stor vikt i det. Han är ju lite mer old school också, att man inte ska lära känna riktigt heller. Att jag är tränare, jag styr mer istället för vissa, många tränare nu som kommer upp är ju kanske vill vara lite mer vänner på god fot på något sätt. Men jag hade inga, alltså jag kände, jag tyckte han var bra. Alltså snabba träningar och sen matcherna. Liksom, han såg vilka som, jag tyckte han hade en fin touch där, såg vilka som var heta ofta och sen väldigt, väldigt rak och ärlig. Nu är det nästan lite komiskt ibland vad han kunde säga, för det kändes ju som att han kunde säga en sak och då kan man ju ta det lite hur man vill. Men han glömmer ju bort det lika snabbt som han sa det. Han hade ju, det var lite, jag tror nästan alla tränare har, det är alltid någon som är lite hackkyckling. Och jag var ju det ett tag i mitt första år. Så jag blåser av träningarna och bara, vad gör du nu Andreas? Jag bara, aha, okej, men då måste jag vara bättre, så ser de andra göra exakt likadant, men de blåser han inte av på. Och då blir jag så här, hur ska jag komma undan det här? För nu sitter jag här och han gör det en gång i veckan minst. Eller två, en gång på träning kanske. Så till slut så, man spelar väl bra och sådär. Så hittar någon annan och hackar lite på.
Det har ju pratat ganska mycket efter att han fick sparken här om vuxenmobbing och sådär. Men du upplevde inte riktigt det helt enkelt. I alla fall inte på det sättet.
Nej, det tycker jag inte. Han ställer ju ändå en lite på, man får ju vara lite med, ställer ju krav på spelare så kämpar du inte, så kommer han ju dit och sa det direkt liksom. Så att, sen kanske det blir lite olika också, för mitt första år så jag körde ju som, alltså det spelar ju ingen roll vad han sa, jag har ju gjort allt han sagt ändå för att liksom komma in i ligan. Så att det kanske var att jag också bara tog det också, men det var inget jag, alltså, det var inget jag tänkte på som var så här. Vad säger du?
Men du är inne på det själv där Andreas, du kämpade ju ganska rejält där under väl i alla fall två säsonger får man säga innan du blev mer bofast i NHL. Hur var det att kriga för att ta den där NHL-tröjan?
Nej, men första året så kom jag över, jag fick ju en hjärnskakning där när jag kom över efter jag vunnit med Frölunda, så åkte jag över på slutspel, så fick jag hjärnskakning. Jag hade ju haft en ganska trött sommar liksom. Jag kände att jag orkat träna så jäkla hårt. Jag ville mer hitta glädjen igen. Så jag var ju med farsan mycket, jag var i Varberg och tränade där. Sen när jag kom över kände jag bara att jag får ta det med en liten klackspark nu. Jag vill bara att det ska vara kul. Så tog det kanske ett halvår innan jag började klicka med hockeyn. Att det gick bra. Gick bättre och bättre. Sen andra året så då hade jag ju börjat känna folk och allting ganska bra. Så att, nej, men då hade man ju lärt sig. Alltså det var ju bara engelskan komma dit och prata. Så jag var ju tyst. Alltså jag kunde ju knappt. Jag fattade ju allting. Men jag kunde inte prata. Kunde inte formulera mig.
Nej.
Alltså det tog ett halvår innan jag började snacka rejält. Alltså, och man märker ju på att de har ju ett visst tålamod också. När de snackar med en svensk som inte riktigt kan. Jag fattar ju. Så jag, stod i en grupp så gick det inte att ha. Men var det en och en fungerade ju, för då ville de ju lyssna och för att förstå. Men ja, och sen efter ett halvår så bara, nej jag skiter, jag tänker för mycket att jag ska vara rätt, att det ska vara rätt, liksom låta rätt. Så nu, då började jag ju bara babbla. Då gick det bättre, men då såg man ju ofta på dem, vad fan snackar de? Så jag har stått och babblat i 2 minuter och så, ja okej, okay, ja, gött snack liksom. Men nu, nu har man ju börjat lära sig. Man kopierar ju lite så meningar och sådär, så att det, nu går det ju mycket bättre.
Om man tittar på Torontos lag där med Tavares, Marner, Nylander, Matthews, kändes det som att man hamnade lite i skymundan bakom sådana citat superstjärnor?
Ja, men det blir det ju lite. Det handlar ju väldigt mycket om dem, och spelar de bra så mår ju laget bra. Men så är det ju, man vill ju gärna ha sina målskyttar och de som passar, att de ska göra poäng, för att då liksom hela laget får ju energi av det. Sen kan jag tycka att det blev ganska extremt när andra säsongen. Det var bara, jag tyckte inte bara, men det var mycket dem. Så att det är en fin, ibland funkar sånt och ibland inte bara. För egentligen, ofta är ju de som vinner har ju ett helt lag. Och man måste ju få igång dem under också. Alltså leverera för att kunna vinna. Annars, det går inte riktigt bara att vinna på en femma. Men alltså, det har ju gått bra. Men det är egentligen bara slutspelet nu och ta den första vinsten där i en serie.
Men nu kommer du till Devils då, där väl tanken i alla fall är att du ska få lite mer utrymme i offensiven. Hur mycket har ni pratat om din roll i det här laget och sådär?
Nej, inte jättemycket faktiskt. De har frågat mest om mitt, jag skadade knät där, så de frågade om knät, hur funkar träningen och sådär. Det var mest kul att få höra, för han sa att man har kollat länge på en, alltså, så att de vill ju ha en, så att, bara, det är ju kul att de vill ha en i laget såklart.
Det var ju din första trade i karriären. Kan du berätta lite om hur det dygnet var där när det smällde till, så att säga?
Brorsan kom ju, han spelade ju i Skellefteå, så han kom ju, de skulle ju möta Frölunda, så de mötte Växjö, så de kom ju dit, så jag var ute och käkade med honom efter, så vi, ja, jag vet inte, alltså man var ju, tänkte ju inte alls på det, alltså var ju där och gött, köta gött, och sen helt plötsligt så skulle vi gå vidare till ett ställe, så bara ringde ju agenten, bara, du var redo nu, för du är ju trader, så Kyle kommer ringa dig. Jag bara, ha, åh fan. Alltså det var 45 minuter innan han ringde. Jag tänkte, men ring nu. Alltså du kan inte, han säger detta till mig. Hur kan du inte ringa inom 10 minuter? Alltså jag fick ju, tankarna snurrar ju 190. Mm. Och de hade ju inte sagt heller vilket lag det var. Så jag hade ju ingen aning vad det skulle. Okay. Så vet du, så att, ja, du ska dit. Bara, men var beredd, han ska ringa. Men han ska ringa dig och bara säga tack och bla bla bla. Så jag hade ju ingen aning. 45 minuter satt jag helt, alltså det är helt, ja, jag svettades och helt stirra, alltså det är helt redo i 45 minuter. Det var ganska jobbiga minuter, måste jag säga, långa minuter.
Fick bli en extra vända i baren under de 45 minuterna.
Ja, exakt. Det var 5-28 då, så tjena. Nej, inte riktigt så.
Du vaknade upp där dagen efter med lite huvudvärk och en helt ny arbetsgivare då.
Exakt. Nästan som man hade glömt bort där man blir trader.
Just det,
jag är ju dead nu.
Det har ändå blivit några år i NHL nu. Har du någon sån där, har du något minne eller någon rolig anekdot eller något som hänt på någon resa eller sådär? Finns det något som sticker ut från din NHL-karriär så här långt?
Ja, men det är väl med Babs, har ju några som har sagt till mig personligen när man kom upp typ första året. Så, nej, det var faktiskt året innan. Jag var ganska nära. Jag hade haft en bra försäsong. Så bara spelade jag andra PVD. Det här var på campen. Och så bara tog han tag i mig plötsligt. Han bara, du, kolla på det här femma. Ser du vilka det är? Ja. Du kommer aldrig spela powerplay i det här laget. Så det är bäst att du lär dig boxplay. Och jag bara, okej. Okay. Så jag är helt ställd. Så jag kom från ingenstans.
Men du klarade dig undan boxplay ändå, va?
Jag spelade ju Pippi sen ett år senare. Men han glömde bort, va?
Där och då kändes det kanske lite jobbigt.
Ja, där och då var det ju, ja, shit, ja, jag lär mig boxplay så här. Fokusera på det.
I och med att Toronto är ett sånt hockeymäcka, kunde du röra dig ute på stan utan att varannan person stannade och ville ta bild och sådär? Alltså, hur var det att leva som NHL-stjärna i Toronto?
Ja, det var alltså skillnaden var, det var ju Malis, ingen hade en aning, jag kunde gå runt på stan och göra vad jag ville. Så fort jag spelade första matchen så kom det på gatan. Johnson! Johnson! Och kom och lämnade bilder till mig och grejer. Och bara, oh shit. Då fattade jag liksom direkt här. Vad jävlar, hur vet de mitt namn? Och att jag är en serie. Jag går bara på stan. Jag är ju typ, jag ser ju keps på mig. Och det är första, efter första matchen hade de full koll. Och efter det, alltså jag kan inte tänka mig, alltså då får jag lite uppmärksamhet, så jag kan inte tänka mig Matthews och Marner och Nylander. Jag tror det kan vara riktigt jobbigt nästan.
Ja, jag förstår. Det måste vara jävligt speciellt. SM-guldet med Frölunda, Andreas. 2015-2016. Hur minns du det?
Nej, jag minns det, alltså, kändes redan från början på försäsongen att vi hade något riktigt bra på gång. Vi vann ju alla försäsongsmatcher där. Och sen även serien höll på, alltså spelade jättebra. Och sen Champions League, vann ju Champions League det året innan också. Eller jag menar, ja, under säsongen. Och även då så hade vi ju Janmark där i början. Och det var lite jobbigt att han stack. Då tänkte man, ja men nu, hur står vi nu? Så han var ju kvar där i Dallas sen. Men då fortsatte ju bara måta på. Så att det kändes lite, alltså redan från start nästan den säsongen, att ja, men nu har vi en jäkla chans att vinna det här. Nej, men det var riktigt, det var en rolig säsong. var det. Att få vinna där innan åka över också, det var jäkligt, jäkligt häftigt.
Du kom ju fram i Frölunda som en jättetalang där, en klubb där din pappa ju är en superikon. Var ju center där mellan Niklas Andersson och Tommy Kallio. Hur var det för dig att komma fram i en klubb där din pappa haft en så pass stor roll?
Ska man säga det? Alltså jag var ju ändå sprang runt i omklädningsrummet och så alltså det kändes ändå ganska som hemma på något sätt. Alltså som hemma lite, alltså det kändes ganska normalt på något sätt. Alltså sen första matcherna att komma ut där under, alltså man har ju sett farsar åka igenom bara indianen. Det tyckte jag ju var så jävla häftigt.
Det var det största.
Ja, det men, jag vet inte. Men det hade jag ju typ drömt om länge, så att åka igenom indianer för att höra den låten och vi sprutar eld och raketer. Bara det första där var ju riktigt att få stå på blålinjen och vänta in matchen. Så att det var en jäkla energikick. Det har ju varit egentligen en dröm hela livet. Men det har ju ändå känts på något sätt hela tiden. Alltså en självklarhet att jag alltid skulle spela i Frölunda. Alltid heja på Frölunda och se pappa och sen komma själv där.
Följer du Frölunda något idag?
Ja, men jag har koll. Jag följer ändå Frölunda. Jag har ju brorsan i Skellefteå så jag kollar ju hela tiden. Så jag kollar ju Frölunda med och ser hur det går för dem. Så jag har ändå följt allsvenskan och SHL ganska länge nu. Jag har brorsan och en annan kompis som spelat både allsvenskan och SHL. Så att jag har ändå haft för bra koll på svensk hockey.
Vad tänker du kring att Frölunda väljer att skrota sin indian? Det är ju den loggan du har burit på tröjan så att säga.
Jag vet faktiskt inte. Det är lite blandade. Samtidigt förstår jag ju att man kanske ska göra det. Och sen samtidigt så är det ju den känslan. Och det har alltid för mig i alla fall varit Frölunda-märket. Och det känns ju som hemma Frölunda liksom. Men jag förstår ju samtidigt också varför man gör det. Så att det är lite blandat. Är det.
Du nämnde att du följer brorsan som ju spelar i Skellefteå numera. Han satte ju det här otroliga, får man säga, poängrekordet i Hockeyallsvenskan förra säsongen. Hur har det varit att följa hans karriär de senaste åren?
Nej, men det har varit riktigt kul. Och sen förra säsongen var ju extremt rolig. Hela det laget var ju faktiskt helt fantastiskt. Så det var ju tråkigt både för alla de Moro och Björklöven Timrå som hade chansen att det blev corona. Det har ju varit grymt där att Simon fixade, så man har kunnat kolla på Simon, logga in, fixa konto och kolla på matcherna. Så det är ju underlättat väldigt mycket att kunna följa väldigt lätt och se matcherna. Så att men det har varit väldigt kul att se hans utveckling. Han har ju alltid haft han har ju väldigt bra spelsinne och fina passningar. Så att man har alltid på något sätt tänkt att han ska, det känns som det alltid funnits där. Bara det att han måste hitta den vägen. Och sen förra säsongen så klaffade det ju bara föran och hittade bra kemi där med Tambellini och Karlqvist. Så att det var ju rätt roligt att kolla på. De vann ju i stort sett varje match.
Hur ser närmaste framtiden ut för dig nu, Andreas? Hur länge blir du kvar i Sverige och sådär?
Jag vet faktiskt inte. Jag har hört 1 januari. Men det vet man ju inte heller. Så att jag får ta lite dag vecka för vecka. Så det blir. Men såklart jag vill över ändå ganska snart. Det har varit några månader nu jag har fått gnugga på med sommarfys. Det har varit en väldigt lång sommarfys som man inte är van med. Så hålla den energin på något sätt är ju ganska lite svårt ibland. Så att, jag hoppas verkligen att det börjar snart. Så att åka över och köra.
Kan man säga att du är sugen på att dra igång med hockeymatchandet igen?
Ja, det är jag. Det är jag absolut.
Ja, Andreas, stort tack för att du ställde upp i Släpp sargen här. Så önskar vi dig all lycka i New Jersey här när NHL väl drar igång igen.
Tack så jättemycket. Tack och hej.
Ha det gott. Det var alltså allt från Nolind och Figrens hockeyhörna. Det fjärde avsnittet i ordningen. Hur ser närmsta veckan ut för dig, Robin?
Återigen mycket matcher. Jag tror bestämt att vi har 3 matcher den här veckan. Och sen går vi på lite ledigt. Men återigen, den går i hockeyns tecken den här veckan. Själv då?
Nej, jag ska inte göra något vettigt överhuvudtaget. Jag ska väl konsumera SHL. Det är väl i och för sig ganska vettigt. Men jag ska inte rädda planeten. Men det blir hockey för hela slanten här med. Om än i ett mer statiskt och avslappnat läge.
Låter lagom.
Ja, det blir nog bra. Ni som lyssnar på den här podden och som uppskattar vårt semi-järndöda snack här en gång i veckan får jättegärna sprida ordet till era hockeyintresserade vänner. Det är kul om så många som möjligt kan vara med på det här glädjetåget som går en gång i veckan i hockeyns tecken. Bra surr idag, Figren. Ta hand om dig där nere i Schweiz.
Ja, men detsamma.
Det ska jag göra. Alla ni där ute, puss och kram på er, så hörs vi om en vecka igen. Ha det bra!
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.